Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det är tisdag och vi är här igen, Pepp-podden.
Och vi väckte just våran gäst.
Wow!
Hon hoppade rakt upp i luften. Men det är sånt som hon kan också. Ja, välkommen till Pepp-podden, Madeleine Wall.
Tack.
Ja. Och Beiner också.
Precis.
Ja. Mm. Kärt barn har många namn.
Ja.
Ja. Glöm inte det.
Och nu
kärt barn här, blev gift.
Ja. Då är man väldigt kärt barn.
Ja.
Och då undrar ni förstås. Ja, jag känner igen namnet.
Mm-hmm.
Jag har löst om henne i Topphälsa. Men vänta, nu kommer inte på det. Men Wonder Woman är kvinnan vi har här inne i poddstudion idag. Alltså, jag sa ju det när du kom, Madeleine, att jag är ju nästan starstruck över att träffa dig. Du har varit med i den här storfilmen och där du gjorde enormt mycket stunts och också har en roll. Mm. Jag läste någonstans att du var lite rädd att du kanske skulle bli bortklippt. Man vet ju aldrig det i de här stora Hollywood-produktionerna, men det blev det ju inte.
Nej.
Börja med att berätta lite om dig själv. För våra läsare.
Jag är från början, eller från allra första början, hästtjej som liksom räddade myror på grusvägen hemma i Falkenberg. Sen råkade jag bli fighter och har tävlat professionellt i många, många år. Och slutade med det och hamnade i Hollywood.
Det är helt,
typ.
Ja. Ja, men det är nästan som en saga. Mm. Du körde thai-boxning,
ja,
eller hur?
Precis.
Och du var ju grym. Topp 3 rankad.
Mm. Ja, jag tävlade mycket.
Ja.
Länge.
Ja.
Men hur kom du in? Menar, från det här att rädda små myror över vägen till att liksom sparka dig fram till, jag vet att du har både EM-medaljer och VM-medaljer i thai-boxning. Jag menar, hur hamnar du där?
Ja, från början så hade jag hästar och haft hela min uppväxt och tävlat med hästar. Sen så när man blir 18 så får man inte tävla ponny mer. Och då hade jag liksom ett litet glapp där jag sålde min sista häst. Och så spelade jag lite fotboll som en skojgrej. Och så var jag ganska, inte hetsig men hetlevrad. Så jag är väldigt tävlingsinriktad och prestationsdriven. Och när jag då inte presterar så blir jag arg. Mm. Och det får man ju bli. Men man kanske inte ska utöva sin ilska på fotbollsplan. Då tänkte jag så här.
Då blir man utvisad.
Precis. Ja. Så då tänkte jag så här. Okej, men då ska jag göra någonting där jag får slåss. Lite så här halvtrotsigt. Och så testade jag på någon form av fighting. Om det var så här, det var på gymmet tror jag. Bara någon så här boxersize och så här. Älskade det direkt. Åkte till Thailand och gick in på ett camp och så här, okej, men det här är för mig. Så att det började jag med för 14 år sedan. Oj, idag.
Aha. Och hur gammal var du då?
19.
19.
Mm.
Och du bara gick in och bara, nu lär mig allt ni kan, eller?
Mm. Ja, verkligen.
Gud vad skönt att bara bli kär i en sport så där.
Mm.
Hitta sin grej.
Ja, när man inte ifrågasätter det, utan man bara hamnar någonstans och sen så är man där utan att tänka på liksom varför eller hur.
Mm.
Utan så här, ja men hit vill jag gå tillbaka imorgon och i övermorgon och alla andra dagar.
Mm. Och hur testar du några andra idrotter då på vägen? För ibland kan det ju vara så att man behöver testa efter fotbollen då till exempel, och efter ridningen, någonting annat innan man direkt faller pladask för just den här sporten.
Alltså jag hade ju hästarna och fotbollen, och sen så har jag ju alltid tränat lite av allt möjligt för att jag tycker att det är roligt att träna. Men sen är jag ju också väldigt tävlingsinriktad, så att jag var ju, man är ju tvungen att välja något om man nu ska bli bäst i världen. Liksom. Mm. Så att, och efter, alltså jag fastnade ju direkt när jag testade fighting, så att jag behövde inte hoppa runt mer.
Nej.
Men hur kom du fram till att du skulle bli bäst i världen då?
Fast det vill jag bli oavsett vad jag gör.
Så du hade det redan när du spelade fotboll och allt där också skulle du bli. Ja. Mm.
Härligt med ett sånt driv.
Både och faktiskt.
vad menar du med det?
Nej, att det är, jag vill ju gärna vara bäst i världen på sånt som jag aldrig ens har testat också. Och ja, som kanske inte är varken rimligt eller realistiskt. Och då blir jag ju arg på mig själv. Så det kan ju vara lite jobbigt till vardags.
Ja.
Jag kan ju tävla liksom med trafiken och ja, det mesta.
En riktig fighter på alla plan så har vi i poddstudion idag alltså, Madeleine. Men du blev kär direkt i thaiboxning, och det tog ju inte många år innan du nästan var framme till att vara bäst i världen.
Nej.
Hur snabbt gick det?
Jag tror att jag började tävla efter ett år. Och då gick jag gick proffsmatchen nästan direkt. Och hoppade lite över. Alltså, sen fanns det inte jättemånga tjejer då.
Nej.
Så att det var, det finns en tjej i Danmark. Okej, ja, men då åker jag dit och så slåss jag med henne. Och sen så finns det en tjej i det landet där borta. Och så, så här.
Ja.
Så att, men jag tror att jag gick mitt första SM efter, två år kanske. Och sen så blev det ju NM och EM. Alltså då blev det ju alla mästerskapen efter det. För vinner man SM så får man landslagsplatsen.
Okay.
Så att det är liksom biljetten till de andra stora internationella mästerskapen.
Ja. Och du har 2 eller 3 EM-guld va?
2 EM-guld.
Ja. Och så har du brons-VM.
2 VM-brons, 2 NM-guld och 5 SM-guld.
Wow. Det vill man inte komma i bråk med.
Gud. Ja, men sen då? Sen var det thaiboxning som gällde i ganska många år. Och vad hände sen?
Vilken av alla krascher beror på vad, tänkte jag säga. Men inför mitt sista VM som jag skulle ha gått så kollapsade jag efter en alldeles för hård matchdiet. Och när jag då liksom blev tvungen att tvångsåterhämta mig, för att jag tycker inte om att vila. Men jag förstod ju också att nu är det, om jag vaknar upp och inte vet vad jag är eller vad jag har varit och inte minns stora delar av mina senaste 3 år, då så här, nu det kommer inte gå bra härifrån om jag inte stannar upp. Så att då fick jag vila lite, och i den vilan så tänkte jag så här, okej, fast nu har jag gjort thaiboxningsvärlden flera varv runt. Jag har gått 8 SM och liksom tävlat i landslaget i 7 år, och jag älskar det, men nu behöver jag någonting nytt eller någonting mer. Och då tänkte jag så här, men MMA, det blir ju nästa. Då får man ju så här slåss på marken också, och det är, ja, men då var det så här, det var fortfarande fighting som jag ville göra, men en ny twist. Så att då började jag köra, då hoppade jag in i landslaget och tränade med dem i MMA, och siktade in mig på min första match. Men jag hade ju ganska mycket skador, och varav den värsta just då var att jag hade jätteont i höften och benet. Så jag kunde liksom inte sparka, knäa och brottas riktigt. Och så här, okej, då funkar inte underkroppen. Vad kan jag då göra om jag fortfarande vill fighta? Så här, ja, men jag går över till boxning. För att så här, midjan och uppåt funkar. Så då anslöt jag till en boxningsklubb och började köra. Liksom satsa med dem, för att jag tänkte att de lägger mina sista år som traditionell boxare istället. Och då körde jag med dem i nästan ett år och skulle börja gå matcher. Men då började jag bli knasig i huvudet också. Mm. Ja.
Hur märktes det?
Först så gjorde det ont när jag fick stryk, tänkte jag säga. För det är ju klart att det gör ont att få smällar. Men det gjorde... Jag hade ju då fightats i många år. Och det finns ju boxning som en del i thai-boxning. Så att det var inget nytt, även om det är liksom... Boxning är en annan gren. Mm. Så gjorde det... Det kändes på ett helt annat sätt. Det liksom isade i huvudet. Så att så här, jag ville liksom inte... Ja, det kändes annorlunda. Och då tänkte jag så här, okej, fast nu är det ju koncentrerat mot huvudet hela tiden. Det kanske gör mer ont för att jag får liksom fler smällar mot huvudet. I thaiboxningen var det i alla fall fördelat över liksom revben och lår och alla andra ställen man slår på eller sparkar på. Men sen så började jag bli att jag gick ner, alltså jag blev knockad väldigt lätt. Att jag så här, gick ner i backen av smällar som inte ens skulle bli berörd av tidigare. Mm. Och hamnade lite... efter, så att om jag stod och boxades med någon, den slog, jag kontrade, att vi stod liksom och tradade, så kunde jag, om hon flyttade på sig, då kunde jag fortfarande stå och så här slå i luften som att jag låg efter. Och då, så här, men då kände jag att nu är det inte riktigt som det ska, även om jag har lärt mig tyvärr att ignorera allting som skulle kunna så här, begränsa mig eller liksom stoppa mig från att få fightas eller tävla, så har jag ju, för att man behöver ju kunna ignorera smärta till en viss gräns för att kunna hålla på med det här eller elitidrott överhuvudtaget. Men det här var någonting nytt och jag kände väl att det kanske inte var, det här är inte bra, men jag sköt det ändå åt sidan. Men sen så blev det bara värre och värre och jag så här tappade minnet och så här kom hem och sa att så här, men hon knockade mig idag och då kunde min man ha varit där och tittat. Så fast det, hon var inte ens med på träningen. Det var någon annan. Liksom. Så att då gick jag till en läkare för att jag ville göra en skallröntgen för att det skulle jag ändå behöva göra längre fram för att få tävla större tävlingar i boxning på samma sätt som jag hade gjort en skallröntgen för flera år sedan för att få tävla på proffsnivå i thai-boxning. Så jag tänkte att jag behöver ändå göra röntgen så att jag gör det och så kollar jag för att jag tänker att så här, ja, det kanske finns lite hjärnskakning eller syns inte de på det ändå, men det var ungefär vad jag trodde som värst skulle kunna vara det som var knas, att säga om du får vila lite bara. Och då fick jag ju beskedet att jag hade hjärnskador och dessutom det som gjorde ont i benet 2 år tidigare när jag skulle göra MMA-karriär, då hade jag en muskel som var av. Nej, men... som jag anpassade på att så att då var det stopp.
Du fick förbud att fortsätta boxas helt enkelt.
Eftersom nästa smäll skulle innebära att jag inte vaknade alls när jag hade de skadorna.
Och hur kändes det? Du sa ju tidigare liksom att det här var, du blev kär direkt i just den här fightingen. Hur kändes det att få det beskedet?
Det var som att någon drog undan mattan under mig. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig det som jag skulle gå igenom efter det. Mm. Och när jag tittar tillbaka på det så kan jag inte riktigt... Alltså jag förstår ju vad det betyder för mig, men de... Alltså så som jag mådde och de faserna jag gick igenom, det var allt från så här total förnekelse till att det skulle vara någon konspiration som då läkaren tillsammans med typ min man ville att säga, men nu kan du inte bara liksom bli en vanlig och
normal så här, fru.
Typ. Till att jag var jättearg och sen jätteledsen och den värsta fasen tycker jag nästan var när jag blev deprimerad och apatisk. Att jag liksom nästan, jag kunde sitta på golvet och bara så här självmordsvagga fram och tillbaka. Så här, fast jag vill inte göra något annat. Får jag inte göra det här så vill jag inte göra något.
Vilken och det, fruktansvärd känsla.
Ja, för att det finns ingenting. Jag kan inte tro att jag är inte en sån. Alltså jag har ju kraschat många gånger och gjort, liksom har fått gå igenom tuffa saker och det, då mår man skit och sen så kavlar man upp ärmarna och så reser man sig upp och fortsätter kriga. Men jag var så här, jag vill inte mer nu. Mm. Och det var ja. Och där är jag är inte, absolut inte där, men nu. Men det är fortfarande så här, det finns ingenting som kan ersätta. Det.
Nej.
Så att det är en sorg, och det kommer det alltid vara, bara att jag har accepterat det och liksom försöker hitta andra vägar nu.
Och hur kom du upp, tänker jag, om man sitter där på golvet och bara känner att ingenting är roligt längre och att det du älskar mest är omöjligt för dig att fortsätta med. Hur klavrar du dig upp till slut?
Då får jag ett mail från Hollywood.
Och det är det! Ja, men det är ju som en Hollywoodfilm. Ja. När man mest behöver pepp, det är då Hollywood ska komma in.
Så det är mitt
good movie.
Det är mitt tips till alla. Bara se till att få det där mejlet.
Ja,
sitt hemma och vänta. Ja. Det kommer.
Men alltså, vad tänkte du då liksom?
Jag trodde inte ens att det var på riktigt.
Du trodde det var någon som skämtade, eller?
Ja, men lite som att så här, ja, men du har vunnit 600 miljoner, du ska bara ange ditt kontonummer. Eller
som ligger i Nigeria.
Ja, men precis, medan min man säger, men fattar du inte, det är bara någon snubbe som vill ligga. Ja. Liksom, så här. Men jag vill inte släppa det riktigt ändå, för så här, jag måste kolla upp det innan jag avfärdar det. Och då frågade jag så här, bekanta i branschen. Och så här, fast nej, det där är Warner Bros. Det där är på riktigt. Så att då, det som stod i mejlet var att då var det en stuntkoordinator eller koreograf som hade koll på mig som fighter.
Ja.
Och skrev det så här, jag vet vem du är som fighter, men har du gjort film? Kan du skådespela?
Ja.
Och då svarade jag så här, hej, tack. Nej, det kan jag inte, men jag gör det. Så att, och då flög jag till London för att träffa Patty Jenkins, som är regissören.
Ja, och, till Wonder Woman.
Ja, och för att göra lite stunttester och sådär. Ja, och därifrån så var det av.
Alltså, det är ju verkligen Hollywood liksom, i ett nötskal.
Mm.
Och hur kändes det liksom när du kom då till London och träffade de här personerna och du skulle liksom, för man blir ju liksom testad på något sätt då innan du ska få den här rollen. Hur gick tankarna då och där?
Alltså det var ju jättekonstigt, från att ha sovit på liksom i sovsäck i boxningslokaler även när jag liksom tävlade på allra högsta nivå, till att bli hämtad med en limousin och ha en egen chaufför och så här, ja, men jag kan bära mina egna väskor, herregud, liksom. Det var ju jättekonstigt, och sen glida in i liksom Warner Bros huvudkvarter. De bryter en scen för att Paddy ska liksom så här, hon vill träffa mig personligen. Jag tror inte att det riktigt händer. Hon har ju inte träffat alla de som har castat. Liksom. Så att jag vet inte vad det berodde på. Och jag visste ju inte heller att det kanske inte var normalt. Utan jag kände mig bara dum som kom och störde. Ja. Och skulle så här börja med att tacka henne för att så här, men tack för att jag får vara här. Liksom. Men jag hann inte ens öppna munnen. För att hon så här, jag är så glad för att du ville komma hit. Du är helt fantastisk. Och säger att jag står som en fågelholk. Jag säger, men det är ju jag som ska tacka. Liksom. Och då, ja. Och sen så liksom blev jag visste ju ingenting om världen. Alltså den världen. Så att jag så här, då glider jag in där och så skulle jag läsa repliker. Och så här, jag har inte en aning om hur man gör. Men så här, if they want war, we'll give them war. Liksom. Så att, men på något sätt så hade jag väl något som de ändå tyckte. Alltså allt det fysiska hade jag ju såklart.
Ja,
men att om de såg något, eller om de såg att det gick liksom att forma och göra till det de ville ha. För att jag fick ju rollen.
Ja,
liksom.
Ja.
Och sen började ju lite training camp.
Ja, det kan man säga. Då började vi i flera veckor innan vi skulle börja filma att träna. Vi bodde i London då tränade vi först ett pass på gymmet på morgonen. Sen körde vi liksom 3-4 timmar stuntsträning med koreografier och svärd och att så här, ja, man reagerar på att ja, så här ser man ut när man dör och så här ser man ut när man så här snubblar och får en smäll och allt sånt. Och sen så, eftersom jag gjorde stunts till häst också, så på efter lunch så åkte vi ut till så här stunthästcenter och där tränade vi på alla grejer som var till häst. Och sen tillbaka och så körde vi eftermiddagspass på gymmet också.
Alltså det låter som att, med tanke på det du berättade, du älskade att träna.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Jag kände ju mig som hemma direkt. Ja. Det var ju det.
Både häst och träna.
Ja, och det var ju som ett landslagsläge, som det livet som jag hade levt i många år. Så här, äta, träna, äta. Och allting var planerat och tider. Och jag behövde inte tänka på något annat. Nej. Än att liksom köra.
Ja, plus limousin.
Ja.
och lyxhotell där liksom emellan mitt i London.
Ja.
Men så då, det var ju inga konstigheter för mig alls, medan så här, skådisarna då tyckte ju att de förstod ju inte hur man kunde träna så mycket. Men sen när vi gick över på att filma, så var det ju jag som sa, men gud, hur orkar ni så här 16 timmars dagar stå och ta liksom samma sekvens om och om igen i jag vet inte hur många 100 gånger liksom. Och jag har inget tålamod, så att det var så här. Jag sa ju till dem så här på skoj, men jag menade det typ så här. Jag är gärna med i fler filmer, men skulle det funka om jag bara tränar och inte filmar? Liksom. Att jag stod liksom i min krigarrustning och den var så krånglig att ta av och på, så jag kunde inte springa på toa. Det var ett jätteprojekt, och då ville jag inte dricka, för då blev jag kissnödig. Ja. Och sen när vi skulle säga, man kunde inte riktigt liksom, från att stå upp, så vi fick nästan liksom så här raklånga, bara tippa och sen ligga lite på sidan om vi inte orkade stå. Ja. Liksom, så det.
Wow, bara det är en träningsgrej. Liksom.
Plus att jag fick ju börja ett gäng timmar innan alla andra för att sminka över mina tatueringar.
Ja. Ja, du har ganska mycket tatueringar, hela armarna.
Och ben.
Kort armatröja på dig, så att jag ser mycket.
Mm.
Och på benen också.
Mm.
Hur lång tid? Vänta nu. Du måste fråga om hon är gift med. Har det någonting med saken att göra?
Ja, jag hade väl smygstartat med att tatuera mig. Men sen så gifte jag mig med Danne då, som är en av grundarna och ägarna till Salong Betong.
Ja, okej. Okay. Där kom förklaringen till alla tatueringar.
Så att har jag någon timme över, så kan jag liksom glida ner och göra en till tatuering.
Det är precis det jag också gör när jag får en timme över. Jag glider
ut. Eller inte. Jag har en tatuering i alla fall. Jag har en.
Ja, just det, har du.
Ja.
Jag har ingen faktiskt.
Du har ingen.
Nej. Men det är ju nästan unikt nu. Mm. Så då ska vi...
Mm. Jag har en på ankeln. Ett kinesiskt tecken för rock'n'roll.
Mm, sådär. Ja. Mm.
Men du har liksom väldigt många flera.
Ja, men jag är ju nästan klädd.
Ja.
Men vad är grejen med tatueringen för dig då?
Alltså från början så var det ganska alltså djupt att de skulle ha någon betydelse eller handla om någon händelse.
Mm.
Oftast lite så här mörka, jobbiga grejer, men ja, lite blandat, men mest det, för att jag tänkte att ska jag tatuera någonting, så vill jag tatuera någonting som betyder någonting för mig, som inte blir omodernt.
Mm.
Så att så började det, men sen så när man väl har börjat, så till slut så alltså, nu är jag ju nästan hel täckt, och då tänker man inte så mycket på motiv, utan då ser man ju mer en liksom hel arm, hel ben eller vad man nu. Men och då så nu kan det vara så här, ja, men glass är gott. Jag tatuerar en glass. Alltså så här, nu är det liksom inte så mycket.
Det är inte så mycket yta kvar. Men det står lite olika saker också.
Ja, det står, jag älskar ordspråk och citat och älskar text. Så att jag har ganska mycket text. Så att det är allt från så här, thailändskt ordspråk om karma till en del av en låttext till det här spanska citatet att så här, när du är på toppen så känner dina vänner igen dig och när du är på botten så känner du igen dem. Alltså lite så här.
Ja, det är häftigt. Gör det inte ont? Säger
det gör
jag
brutalt ont.
Alltså Madde sitter här med en tumme som är bruten på tre ställen.
Ja. Där de tog bort gipset efter typ en vecka.
Ja, ja.
På egen hand.
Ja. Men den får jag alltid höra. Och jag får alltid den i ansiktet. Men det är inte samma... Alltså, jag är superspruträdd också. Så att när jag skulle åka till exempel på VM och man skulle gå och ta så här, ja, men blodprover. Och då antingen svimmar jag eller så rymmer jag. Liksom för att jag tycker att det är så vidrigt. Eller så här, bara att plocka ögonbrynen tycker jag gör så ont så att jag så här, nästan bedövar mig. Men det är inte samma sak.
En annan typ av smärta, ja, kan man säga. Jag förstår. Mm. Men du, de här tatueringarna, om man går tillbaka till Wonder Woman-inspelningen som jag är helt fascinerad av. Mm. Det är så himla häftigt, för det blev ju en väldigt stor och omtalad film också. Mm. Och de här, alla tatueringarna, de skulle alltså täckas över för varje scen.
Yep.
Och hur lång tid tog du att plocka bort dem? Liksom?
Alltså att måla över cirka 4 timmar. Att ta bort varje kväll, skrubba så att det liksom gjorde ont. Ja, men en, två, de brukar sätta ganska många på mig. Så att jag satt liksom med armar och ben rakt ut i luften. Och så bara målade de och skrubbade allihopa samtidigt. Och jag bara rycktes med som en liten så här.
Ja.
Men jag kände liksom inte riktigt att jag skulle gnälla. För att det är inte de som har tatuerat mig.
Nej. Men då måste det betyda, tänker jag då. Om man vet, det måste ju vara dyrt att ha liksom 4 man, ja, eller kvinnor.
Och det visste inte jag heller. Men det var ju en i... liksom make-up-teamet som säger du måste ha någonting väldigt speciellt för jag fattar inte varför de har liksom anställt dig.
Nej.
Så.
Nej.
Hej, förlåt. Så att det visste, plus att jag castade ju med ganska mycket kläder på mig.
Ja.
Så att jag tror inte heller att de visste hur mycket.
Riktigt.
Så. Och sen till en början så fick jag en rustning som täckte ganska mycket.
Ja.
För att det skulle liksom ge, vi skulle tjäna lite tid och det skulle bli mindre jobb. Men ja, då kommer Paddy när vi ställer upp. Inför, alltså innan man ska filma en scen så gör man den på låtsas för att se liksom var alla ska stå och hur det ska. Och då kom hon fram till mig och sa att det här ska bort, hon ska visa. Hennes armar ska synas, hennes ben ska synas. Det är liksom, det här är ingenting man gömmer. Liksom. Och då var det bara för dem att lägga några extra timmar på.
Men du, varför tog man, nu tänker jag så här, det kanske låter snuskigt, men varför tog man bort dem på kvällen då? Kan du inte bara sova?
Nej, men för att det flagnade och kliade. Det var som att jag hade klister på mig. Det var liksom flera lager av kräm, puder, vaselin, färg. Alltså så här, det gick inte. Det, så här, det kryper i skinnet bara vi pratar om det.
Så att... Säger hon att bara nästan ruskar på axlarna så här. Ja. Mm. Och du, när jag är så fascinerad av den här filmen, jag kan inte sluta prata om den. Men när du såg resultatet, vad kände du då liksom? Var du på premiären, fick du se någonting innan? Hade du någon känsla så här, ja, men jag är med på alla scener jag har spelat in, eller nej, jag har ingen aning, är jag med överhuvudtaget? Alltså, hur kände du?
Jag var med i trailern och i några scener som är väldigt viktiga för filmen.
Ja.
Och där Robin Wright då, som spelar Wonder Womans moster, är med. Att jag är liksom bredvid, som den, det är en scen på stranden när vi kommer galopperandes och liksom har ihjäl en tysk armé.
Mm.
Där är jag med och jag vet att den scenen är väldigt viktig. Och så att jag visste inte, men just de scenerna var lite för viktiga för scenen för att de inte skulle finnas med.
Och det är den bilden också som man ser när man ser dig i tidningarna, så är det just den scenen väl.
Mm. Mm.
Den ser ju helt grym ut.
Det var gåshud, och att speciellt med hästarna var jättehäftigt, för att de i sig är ju skithäftiga. Alltså det är filmhästar som är så superdresserade. Men samtidigt så blir de ju också exalterade. Som att när vi står 40 stycken hästar på led, stilla, väntar på en signal för att liksom i full galopp rida rakt in i liksom, tyska soldater som står på marken. Där alla har liksom, det handlar inte om många centimeter som vi har att röra oss på. Och när de avfyrar kanoner, min häst var sjövild. Så att jag, vid ett tillfälle så var jag så nära på att preja en snubbe på marken att jag fick släppa mitt svärd för att ta båda händerna och liksom slita hästen åt sidan, för att annars hade jag liksom mejat honom. Och då var det för att hästen blir ju, han blir ju så glad och pigg och superexalterad så att han, jag kunde liksom knappt styra honom. Så det var, då var det riktig action. Liksom.
Vi ska se mig och Sandra nu. Vi är helt här fascinerade.
Ögonen bara
spärras upp. Ja. Men var du aldrig rädd?
Det var nog den enda situationen där jag så här, wow, det här kunde gått. Men det var ju mer för att det var någon annan på marken. Nu har jag ju både alltså, ridit och slagits på riktigt. Så att det har inte så här, det var ingen främmande situation, men då var det mycket adrenalin och hög puls. Sen var det nog inte meningen från början att jag skulle göra sådana svåra scener till häst. För att det var så här, du kan rida också, vad bra. Och så att jag mer skulle liksom sitta på en häst och liksom gå omkring jämte drottningen. Men sen var det en stuntryttare som var där för att vara bara stuntryttare som skadade sig en dag. Och då behövde de slänga in en till och säga, just det, Madde kan ju faktiskt rida bra, ja, liksom. Ja. Så att då fick jag mer än vad jag kanske skulle ha fått, eftersom jag är ju ändå, räknades ju som liksom cast som skådespelerska. Ja. Och då gör man inte alltid de farligaste grejerna, för det lämnar man ju åt de som är renodlade stunt. Men jag hoppar ju på det såklart.
Men hur ska du toppa det här nu då?
Ja, det är ju lite det. Jag började ju lite i fel ände. För att allt annat efter det här kommer ju vara, alltså den produktionen, när vi reste mellan locations i Italien, vi var ju 800 pers som åkte liksom mellan städer och bara tog över dem, alltså med stunthästar och make-up team och alltså allt vad det innebar. Så att det förstår jag ju att den budgeten som den filmen hade, så många filmer av det slaget finns ju inte. Eller att chansen att få en roll i dem. Men jag får väl, jag försöker, tror jag.
Men du, det måste ju finnas många i Sverige också som är intresserade av dina liksom prestationer.
Skits.
Ja. För du har ju varit med i några filmer i Sverige, va? Eller hur?
Johan Falk. Och sen gjorde jag en musik, jag gjorde Aviciis musikvideo där jag åkte ner till Budapest och var liksom torped tillsammans med Michaela Laurén, boxaren.
Ja,
så
att
vi hade ju
ihjäl
pedofiler hela den musikvideon. Boxade och slog med kofot och brännmärkte dem. Och så här, det var ju min första, tror jag, första gången jag liksom slogs eller mördade folk på film. Alltså nu lät som att jag hade mördat folk. det menar jag inte.
Det är helt fantastiskt ju.
Ja.
Men liksom, och nu har du då skadat tummen på träning.
Ja, men det är inget.
Det är ingenting.
Nej, men det går bort.
Så. Alltså ett ben får man offra ibland.
Ja. Mm.
En tumme.
Ja. Ja. Det är det här amerikanska uttrycket break your leg. Och ja. Det kör Madeleine med ändå.
Prata lite om varje.
Ja. Men så du rehabiliterar dig inte alls, utan du kör på med det här brutna tummen på tre ställen?
Eller alltså, jag kan ju inte använda den.
Nej.
Men jag sitter ju inte hemma för det.
Nej, så. Men det är ju dumt. Nej.
Och sen tänker jag att jag med tankens kraft ska läka lite snabbare än vad alla andra gör.
Alltså du har sådana egenskaper. Alltså hon kan allt.
Men Amazon-kvinnorna är ju faktiskt odödliga.
Ja. Du liknar ju en sån faktiskt. Liksom med ditt långa hår och stark. Jag tycker du är så grymt häftig alltså. Jag är så glad att du kom hit och berättade.
Sjukt imponerad. Tack, måste jag säga. Ja. Alltså, och så ödmjuk, härlig, underbar. Och så bara, har du gjort världens häftigaste grejer och är supercool?
Nu blir jag helt generad. Nu bara kryper jag liksom längre och längre ner under bordet.
Det spelar ingen roll om du kryper ner, för man ser ändå liksom det är din starka kraft som bara lyser. Det är häftigt. Du har liksom så här star approach även utanför duken, skulle jag vilja säga. Och som sagt, vi är ju superglada över att du är här.
Ja. Tusen tack, Madde, för att du kom hit idag.
Tack och snälla.
Och lycka till i framtiden. Vi kommer att bara vänta på flera att få se mer, stora blockbusters. Ja. Ja, tack så jättemycket för att du kom.
Tack snälla.
Hej, hej.
Åh, vad jag tyckte hon var häftig, Madde.
Nej, men man blir helt fascinerad, tycker jag.
Ja. Alltså, sån fantastisk kvinna och en sån berättelse. Som en Hollywood- story.
Ja, men sen när man träffar henne, hon är ju världens gulligaste människa, och liksom så här ödmjuk, härlig, och så bara man fattar ju inte hennes story. Och sen när hon börjar berätta, man bara va?
Ja.
Va?
Ja.
Och så hela tiden, hon är ju liksom full av överraskningar, kan man ju lugnt säga.
Ja, ja, jag vet inte om ni läste intervjun vi hade med henne i Topphälsa, men där kan man ju få lite mera också. Det var i förra numret.
Ja, då får man ju också veta lite mer om hennes vardag som är helt galen.
Galen, ja. Ja. Det går att beställa nummer 9 om man skickar in en förfrågan till Topphälsa, så kan man köpa den. Fast den inte ligger ute.
Men hon är i nummer 10, tror jag, som ligger ute nu.
Nu.
Gud, nu blir jag helt osäker på hem.
Men
jag tror att det är i nummer 10, ser du. Ja, men som då köp ute nu. Spring och köp. Spring
och köp. Ja, ja. Mm. Då är det bara att springa och köpa i så fall.
Ja. Den är fascinerande, ja. Minst sagt. Du, vi ska ju avrunda, men vi har ju kört en utmaning. Hur har det gått, tycker du?
Ja, men alltså, jag tycker väl att det har gått ganska sådär. Jag behöver bli påmind.
Ja.
Vi hade ju sån utmaning att vi skulle kontorsträna.
Ja.
Och det, egentligen så är det ju du som styr den. För när du inte gör det så glömmer jag bort det.
Ja, men vi har faktiskt kört ganska bra när jag har varit här i alla fall.
Ja, ja. Och då har jag hängt på.
Ja.
Och jag tyckte liksom att jag faktiskt har gett ganska mycket. Det är bara det att man sitter ju, och det är säkert ni som lyssnar, ni känner säkert samma sak. Man jobbar så mycket, så glömmer man bort det att man ska göra mikropauser. Men när du har påmint mig och vi har gjort det, du har gjort hela redaktionen hakat på.
Mm.
Och vi har liksom kunnat bara ställt oss upp i några minuter och stretchat lite och liksom dragit ut både nacke och axlar. Och det har känts jättebra.
Så skönt. Alla har varit supernöjda efteråt.
Ja, det är liksom...
Så det är en bra vana som vi ska försöka fortsätta med.
Ja, vi lägger ut några av våra övningar på Instagram.
Instagram.
Ja,
Peppodden med 3P.
Mm.
Det är vi.
Det är vi. Det är vi.
Men du, nu ska vi dra igång nästa utmaning också.
Oj, nu är det spännande. Det här vet jag någonting om.
Och det här är en gammal goding. Jag tänkte faktiskt köra den här i repris. För att vi har kört, inte som utmaning, men vi har lunchpromenerat ganska mycket.
Ja, jag älskar powerwalk på luncherna.
Och det
walk
känner jag att vi har tappat.
Ja, det har vi gjort. Jag fick faktiskt en förfrågan. Jag vet inte hur många av er som lyssnar som var med oss på lunchpromenaden i våras. Jag tror att det var i april vi gick. Och då gick vi ju för att liksom uppmärksamma aktiv träning och att det räcker med en promenad för att minska stressen i kroppen.
Precis.
Också. Och det fick jag förfrågan om nu. Ska ni inte ha den igen? För att vi tyckte det var så himla bra initiativ.
Mm.
Och jag tycker den här utmaningen som du säger nu, den är ju perfekt. Och då kan man ju småbörja lite grann. Och så kanske vi återkommer med den.
Ja.
Så småningom när vi drar ihop lite folk som vi går tillsammans. För det är alltid så härligt. Och så får man liksom nätverka lite samtidigt och lära känna lite nya människor.
Precis.
Kanske.
Men här, vi har ju flyttat, vi sitter på nytt kontor och så här. Och förut har vi ju liksom haft våra runder som man har gått ganska naturligt. Och här har vi inte riktigt kommit in i det än.
Nej.
Så nu känner jag att det är dags.
Jag är på.
Bra. Så då blir det, och då gäller det ju att gå lite varje lunch.
Jajamän, jag är på.
Varje dag, och man behöver inte gå speciellt långt. Man får anpassa det lite efter hur mycket tid man har. Mm. Men man ska ut och röra på sig.
Ja,
någonting.
Och få lite frisk luft.
Ja.
Ja,
men vi släpper ju inte kontorsträningen nu.
Nej, den ska vi köra på en gång efter lunch idag.
Ja.
Eller hur?
Ja, ja, absolut. Ja. Och så promenader. Mm. Och så bilder på det.
Ja, och ni får väl också lägga ut era små vardagstips, tycker jag. Och hashtagga pepppodden med 3P.
Jajamensan. Ja. Vi ser fram emot att både se er kontorsträna, lunchpromenera och sen nya tips på vad vi ska köra igång för utmaningar, ja, ja, helt enkelt.
Haka jättebra. Ja. Och ta hand om er.
Yes, så hörs vi om 2 veckor.
Det gör vi.
Kram, kram. Kram, kram.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.